reporter Magdalena Martinsson. Orsaken till att en flicka igår föll ur en åkattraktion i Gustavsberg i Värmdö kommun är ett handhavande fel. Det här uppger det ansvariga företaget för P4 Stockholm. Flickan ska ha fallit drygt en meter och var vaken och talbar när hon fördes till sjukhus med ambulans för att undersökas. Och polisen utreder bland annat vållande till kroppsskada. Vädret. Stora delar av landet får idag mest mulet väder och skurar. Den som vill se solen bör befinna sig i södra Norrland. Mellan 12 och 18 grader. Ekot med Julia Brynolfsson.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Här i Stockholm lever man i en musikalisk öken, för att inte säga töcken. Orden är inte mina och kan inte häröras till något göteborgskt lillebrorskomplex. De yttrades av Stockholms tonsättaren Ludvig Norman på 1850-talet. Vi hörde en liten snutt från hans pianosextett här, och mer musik från den skivan blir det sist i dagens upplaga av Musikrevyn. Vår klarsynta panel ska guida oss genom såväl töcken som eventuell musikalisk öcken, eller öken, och genom oförskräckt genreblandning signerad Abel Selaokue. Den sydafrikanske cellisten och sångaren Abel Selaokue. Han samarbetar med stråkensemblen Manchester Collective på nya skivan Hymns of Bantu. Vi återkommer till den. Det blir kul. Jag heter Karin Birgersson och med mig i studion finns Maria Forsström, Magnus Lindman och David Risberg. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Maria och David är sångare och Magnus dramaturg. Hur breda är ni? Alltså, musikaliskt genrebreda. Inga höftmått.
Ja, det var en fråga det.
Vad sätter ni på hemma om ni inte lyssnar på klassisk konstmusik?
Nej, men jag är nog ganska bred i övrigt. I musik är jag lite smalare men jag har en ganska stor bredd i min andra verksamhet som dramaturg, som sträcker sig från hela vägen från hög Nobelprislitteratur till att skriva Rödluvan för sexåringar. Så det är lite allt möjligt faktiskt. Men musikaliskt så hinner jag inte riktigt med så mycket, utan då blir det den här konstmusikdelen som tar över väldigt mycket.
Bra för dig då att du får en genreblandad skiva här.
Jag menar det. Det betyder inte att jag är ointresserad och att jag ibland kan drabbas av saker som jag hör. Det, absolut. Så.
Och sångarna då? Ställer ni er på ett dop och sjunger Håll mitt hjärta, eller håller ni er till...
Det har väl hänt. Kanske inte exakt den, men man får ju sjunga lite allt möjligt.
Det handlar
om
pengarna helt enkelt.
Ja, pengar luktar inte.
Erst das Fressen.
Ja, men jag tror att det finns ändå mer genrebreda musiker, eller musiklyssnare, än vad jag är.
Alltså jag gillar ju inte att dela upp mig så mycket att jag gör bara det, eller jag lyssnar bara på det, utan jag lyssnar på det jag tycker om och det jag presenteras för. Maken hemma lyssnar gärna på Per Gessle liksom, och tillsammans så snöar vi väldigt mycket in på 60-tals funk och soul, och det är ju helt underbart. Och i jobbet så måste man ju verkligen ägna sig åt den fanger som man jobbar med för tillfället. Men en vanlig eftermiddag lyssnar jag hemskt gärna på Scarlatti och Bach på piano faktiskt. Mm. Typ Angela Hewitt.
Det kan kanske inte med normala mått mätt räknas som brett. Även om jag förstår att det är
det något.
just att spela Scarlatti på piano, det är för sig järvt.
Ja, men det är från Scarlatti till Bach. Det är ändå en bred, får man säga. Ja.
Nej, men just pianomusik hemma, när man är hemma, liksom, det är så otroligt avkopplande och klart. Men vad jag inte kan ha på i bakgrunden, det är som nykomponerad musik. Där måste jag sitta ner och vara fokuserad för att ta in det.
Jag upplever samma med opera. Att det går inte att lyssna på med ett halvt öra.
Sång går inte att lyssna på i en bil till exempel och prata om något annat samtidigt.
Men som musikrevyn, det också, det går inte heller att lyssna på alla gånger. Man
behöver full uppmärksamhet.
Ja, full, precis. Mm.
Så, nu hör ni, kära lyssnare, vad ni behöver. Ni behöver liksom lägga allt annat åt sidan och lyssna på Magnus Lindman, Maria Forsström och David Risberg när vi nu närmar oss vår uppgift för dagen. Och härom veckan så pratade vi om musik inspirerad av Tintin. Och man skulle kunna tro att dagens skiva rör sig i samma härad. Tonsättaren heter nämligen DuPont. Men det är tyvärr inte sånger av en fumlig detektiv vi ska lyssna på, utan av en relativt okänd men högst verklig fransman.
Ninon, Ninon, que fais-tu de la vie? La rue s'enfuit. Le jour succède au jour, rose ce soir, demain flétrit. Comment vis-tu, toi qui n'as pas d'amour? Regarde-toi, la jeune fille, ton cœur bat et ton âme. Aujourd'hui le printemps, Ninon, demain l'hiver. Quoi, tu n'as pas d'étoile et tu vas sur la mer, au combat sans musique, en voyage sans livre. Quoi, tu n'as pas d'amour et tu parles de vie. D'amour, je donnerai mes jours et je les donnerai pour rien sans les amours. Qu'importe que le jour finisse et recommence, quand d'une autre existence le cœur est animé. La mort vous enlève, la vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. Ninon, Ninon, que fais-tu de la vie? De la vie, la rue s'enfuit, le jour succède au jour. Ninon, Ninon.
Den 3 augusti år 1914 så förklarade Tyskland krig mot Frankrike och satte därmed punkt för La Belle Époque. Och dagen innan, den 2 augusti, så dog en av företrädarna för denna epoks musik, nämligen Gabriel Dupont. Han blev inte så gammal, bara 36 år, och inte jättemånga idag vet vem han var. Var ni bekanta med hans musik och hans liv?
Nej.
Nej,
inte alls.
Han studerade komposition för Charles-Marie Widor i Paris, och på dagens skiva så får vi en komplett inspelning av hans sånger. Tenoren Cyril Dubois sjunger tillsammans med Tristan Reis vid pianot och vi lyssnar vidare. Här kommer en sång med text av Le Comte de Lille om en månbelyst tête-à-tête.
La lune n'était point traînée. Le ciel était tout étoilé. Et moi, j'allais trouver Annie dans les sillons d'or et j'ai de blé. Oh, les sillons d'or et j'ai de blé. Le cœur de ma chère maîtresse était étrangement troublé. Je baisais le bout de sa tresse dans les sillons d'or et j'ai de blé.
En sång av Gabriel Dupont med Cyril Dubois och Tristan Reis. Ja, en återblick till La Belle Époque. David, hur var den här tidsresan för dig?
Spännande. Kul musik som man inte bekant med sedan innan. Och en sångare som... vad ska jag säga? Alltså min spontana reaktion var att jag blev alldeles osäker i min egen sångaridentitet. Liksom, är det, har jag hamnat i musikal? Är det musikal vi ska recensera? Eller någon piaff, manlig piaff-version?
Lite vad du vill.
Ja, men lite sådär. Så att jag var alldeles osäker i ett par spår. Men sen blev det roligare och roligare. Han gör verkligen sin grej.
Maria, den här osäkerheten som David slås av, är det något som behärskar din själ? Blir du osäker i din sångaridentitet när du hör detta?
Nej, jag blir bara lycklig och inser att ja, men det är ju så här man också kan närma sig de här sångerna. Jag är fullständigt knockad. Inte bara för att vi hör en fransman som verkligen behärskar sitt eget modersmål. Jag menar, när vi utlänningar ska sjunga på franska, då måste vi anstränga oss för att det ska låta idiomatiskt riktigt. Franska är inte lätt att sjunga på. Men han gör ju det då med en sån självklar elegans. Han sjunger så luftigt, med en halvröst. Han plockar ur vikten ur stämbanden så att man känner inte att det är muskler inblandade liksom i de här små slemvecken ner i halsen.
Vad är en halvröst?
En halvröst, ja... Hur skulle vi beskriva det, David? Halvröst. Mezza voce, ja. Säger man ibland. En väldigt lätthet där du inte upplever att det är en... Utan det... det är så mjukt och luftigt liksom.
Nästan lite en facettfunktion inblandad i ens fullröst.
Ja, det finns säkert sångpedagoger bland radiolyssnarna som kan förklara det här tekniskt på ett explicit sätt.
Är det här en typiskt fransk röst?
Jag fick ju anledning då att lyssna på andra franska sångare. Hur tolkar de liknande repertoar? Och Dupont har ju då inte spelats in särskilt mycket. Men då hörde jag många andra franska tenorer just. Och de klingar liksom väldigt smalt och fokuserat. Helt klart skillnad på dem och en tysk eller en brittisk tenor. Jag tycker det här är makalöst sätt att närma sig genren.
Magnus, du var ny med Dupont.
Ja.
Och du hör sångarna här i studion lägga ut texten. Vad var din känsla när du
lyssnade? Jag ska förklara lite för dem, lite sångteknik, tänkte jag. Nej, det ska jag inte. Men jag tänkte på... Jag fick också känslan av först att det här var en sorts oerhört skicklig parodi på fransk chanson. Alltså den här typen av... otroligt initierad, jag vet inte om jag säger, det finns klipp från 60-talet tror jag med Dudley Moore som gör alltså Beethoven, han var ju en fruktansvärt skicklig musiker, vi minns honom kanske bara från sådana här lite tveksamma filmer där man, men han var ju från början en komiker och en briljant pianist och han gör Beethoven parafraser, alltså improviserar, det är fruktansvärt bra. Och först tänkte jag, för allting låter som en, alltså musiken låter som en sorts mash-up av lite Fauré och Debussy. Sångstilen, precis med det här lilla piaff-vibratot som man har, låter som, också som en sorts välvillig, varm parodi. Och sen så, när man börjar lyssna så hör man bara, nej, det är ren briljans som talar. Liksom. Och jag tycker att det är så fantastiskt, just som du var inne på, Maria, hur han går ju all in med texten. Mm. Och det har ju tonsättaren också gjort. Det är ju tonsatta texter. Det följer ju hela tiden den språkliga frasen. Det är ett sorts parlando, ett talande.
Ja.
Och han tar vara på varje text. Och det låter som han inte bryr sig om att han sjunger.
Ja, men det är exakt. Det är den här sprezzatura. Ja, det är den här elegansen, att han är så avspänd.
Ja. Så att nu ska ni bara minnas... mezza voce, parlando, sprezzatura. Det är de orden vi ska ta upp senare i programmet och ha ett förhör på. Ja.
Avspänd elegans där man känner att han sitter inte liksom och tickar av boxarna. Nu fick jag med
Nej. Det. Är det inte lite kul med någon som vågar göra fel, så att säga? Nu har jag sett citattecken här, men någon som vågar sjunga okonventionellt.
Ja. Och jag tror att det är så det är beskrivna. Det tycker jag är kvaliteten i Duponts sätt att skriva, är att det är så oerhört följsamt. Och det fanns ju någonting i text efter det där det stod att han framförde Dupont framförde de här själv ibland, både spelade och sjöng själv stämman med en liten speciell röst som han hade. Så att på något sätt är det känns som det här är det självklara sättet att göra de här på. Jag lyssnade också på några andra exempel och bara att nej, vad håller ni på?
Ja, faktiskt. Man blir överväldigad av att man hör liksom Cyril, det som han sitter brev igen och så viskar han de här texterna.
Ja.
Man kan gärna titta på bilden av honom samtidigt med den här lilla typ Verlaine-frisyren. Allt stämmer. Allt i denna persona måste jag säga.
Dupont skrev 30 sånger ungefär under sin ganska korta livstid och den allra första av dem heter La pluie, regnet. Vi lyssnar på den.
Il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Cœur qui s'ennuie, oh le chant de la pluie, il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison.
Här fick vi väl ett fint exempel på mezza voce, eller halvröst, titt som tätt. I La Pluie av Gabrielle Dupont med Cyril Dubois och Tristan Reis. David, hade det här gått att översätta till ditt röstfack? Alltså många sånger transponeras, ja. Men är det här typiskt tenoralsång?
Nej, men det tror jag absolut hade gått. Det finns ju en stark fransk tradition med bariton Martin. Mm-hmm. Liksom lätta baritoner som låter väldigt tenoralt och sådär. Så det hade säkert gått utmärkt. Sen har jag funderat lite på hur det hade burit sig i en stor konsertsal. Men sen slog det mig att det kanske inte måste göra det. Kan inte någon få göra de här sångerna på det sätt som de kanske gjordes på den tiden i salongsmiljö
eller
ja. Man måste inte göra det så att det ska fylla konserthus liksom. Så jag tycker att det är befriande bara.
Jag upplevde att den här repertoaren hade blivit olidlig om den hade sjungits på just det här projicerande konserthussättet.
Ja, och framförallt en hel lång, för det är det är mastigt med sång på sång på sång på sång, men jag tycker inte att det blir tråkigt. Han har så pass stor palett.
Maria, ville du utveckla ditt tenorresonemang? Vi har ett litet exempel här på en klassisk svensk tenor och vad stora skillnaden är från dagens skiva till hur det lät då.
Ja, det är precis det som vi har tagit upp här, att det här är ju salongsmusik, och som Magnus sa, att han sjöng de här själv i pianot. Och ljudbilden här är ju så att det här är inspelat så att det låter som Cyril Dubois och Tristan sitter som ett par, tre meter ifrån oss. Och det de gör, bägge två, både pianisten och sångaren, är att de reciterar ju en dikt, de läser en dikt på tonhöjd. Så Cyril, han läser Il pleure dans mon cœur, comme il pleure sur la ville, quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur. Precis som man läser den på franska med tungrotsär. Och när man talar så anstränger man sig inte för att hålla på med resonansutrymmen och sådär. Utan han talar den faktiskt Il pleure dans mon cœur. Och med Tristans fantastiska, så det landskap han då förhöjer texten med toner.
Jag hade faktiskt en sångpedagog på gymnasiet som tyckte att Karin, du måste tala som du sjunger.
Och bevara mig väl. Si canta come si parla. Man ska sjunga som man talar.
Men det är ju fint med pianisten som också har ett sorts mezza voce i sitt pianospel.
Det är lysande.
Det finns ju också samma typ av luftighet där. Så det är väldigt, de är väldigt, teamar ju ihop fantastiskt tycker jag.
Man kan ju tröttna tycker jag som sångare på att höra alla dessa romansduor med någon pianist som sitter liksom och skramlar så här, donk, donk, donk. Och så står någon kollega och tonbildar och man hör att nu anstränger de sig för nu ska det bära på den vokalen och där är passagen. Och så får man denna totala enkelhet.
Precis.
Vi tar och lyssnar lite på hur det låter 1959 när Nicolai Jedda och Erik Verba sjunger en sång av Fauré, alltså samtida med Dupont. Sången heter Nell och den börjar så här. Ja, vad finns det för skillnader och likheter i sångsättet?
Han sjunger ju väldigt slankt, Nicolai Jedda. Men vi hör också att han står i en konsertsal. Mm. Jag tror att det här är inspelat på Salzburger Festspiele. Så han har ju en publik kanske av 150 pers där som han måste nå ut till. Och det skulle ju inte Cyrils och Tristans version kanske göra på det sättet.
Men här blir det ju som att texten, alltså vokalljudet, blir ett sätt för att bära fram liksom sångrösten, medan hos Cyril Dubois så blir det som att sången är till för att bära fram vokalen i texten så att säga, så att vi hör den. Så att, och det blir också intressant här, för då här hör vi, här är de rullande ären som är en konvention när man sjunger franska och jämfört med tungrotsären som ger en helt annan närhet och
talspråklig
kvalitet. Ja. Så även om Nicolas Jedda ligger inte långt från ideal i sin slankhet så att säga, det har det absolut. Men man hör ju de här trycker på lite
och det projiceras.
Men det blir vacker ton. Mm. Men det är verkligen en skillnad i hur det görs här. Liksom. Och jag tror att de helt enkelt har löst Gabriel Duponts gåta, liksom, hur den ska göras. Mm. Här. Och det är kanske därför han inte har varit så vanligt förekommande. För att man inte har förstått hur det ska sjungas i vår tid och med våra ideal. Liksom.
Jag tänkte på en annan sak också. Cyril är en väldigt hög tenor, låter det som. Vad säger du om det, David? Är inte han nästan en haute contre, alltså den allra högsta tenortypen? Och han sjunger ju i sitt mellanregister. Så han behöver inte riktigt anstränga sig heller. Och en haute contre kan ju nästan gå upp i någon slags halvröst, falsett. Mm. Ja. Och då blir det enkelt för honom. Så han behöver aldrig liksom ta i eller verkligen fokusera på att...
Just det, men som sånglig lekman här då så upplever jag ändå att när han går upp på höjden att han ibland fläker ut klangen på ett ganska oväntat sätt som också gör att det upplevs för mig som att man inte befinner sig i något finrum utan ganska, vad ska man säga, det är lite burdust ibland.
Nästan bältar ju ibland. Ja. Alltså det är väldigt så här brett, öppet, nästan flackt.
Just det.
Det är lite nasalt sådär.
Ja, absolut.
Någon enstaka
absolut.
Men det är ju det som är fint att han inte... Alltså att han sjunger inte försiktigt, fast det låter lätt. Det är precis det. Mm. Han går på texten och vad som ska uttryckas.
Mm. Jag var tvungen att gå in och kolla, liksom lyssna på andra saker han har gjort, bara för att se hur kan den här karen låta om han sjunger Mozart till exempel. Mm. Och då fanns det faktiskt andra kvaliteter, mer klassiskt sound eller vad man ska säga. Han har också gjort, såg jag, någon arie ur Pärlfiskarna där han just de här nästan, han är uppe på DE i riktiga sådana här facettregister, så det verkar vara hans grej. Men han har gjort, vad ska jag säga, han kan sjunga mer konventionellt verkar det som. Så.
Den här ensemblen, alltså Cyril Dubois och Tristan Reis, de har jobbat ihop i 15 år och kallar sig för Duo Kontrast. Får ni tillräckligt med kontraster under dessa 80 minuter av Dupont?
Alltså man lyssnar ju inte på 31 sånger i rad någonsin utan man ska förbereda sig för musikrevyn. Jag hade hemskt gärna lyssnat på 6 eller 8 sånger i ett konsertprogram eller 2 stycken diptyker. Och då räcker det han gör, han och Tristan, gott och väl, för att jag bara ska känna mig alldeles lycklig.
Mm, ja, men jag delade upp dem så, tror jag, 9 gånger 3 eller någonting. Alltså, just därför. Mm. Men sen är det väl klart att Dupont som tonsättare, han har sitt register, apropå det vi tar om för bredd. Det är ju, några sånger sticker ut lite, men som sagt, de är inte tänkta att höra så här. Han hade en kort livstid, det var det här det blev. Men det är klart att det drabbas inte av de här överraskningarna som jag kan göra med andra tonsättare som kanske har lite tyngre dignitet, utan här är det ju väldigt följsamt och det är skrivna följsamt i texten och pianosatsen är väldigt följsam till allting, vilket är underbart, men också, det är också det som är begränsningen, tänker jag, i hans tonsättarskap lite grann.
Inte så mycket friktion.
Nej, inte så mycket friktion på det sättet.
Vi ska lyssna på en sång till och det är Monsieur Distant.
Ja,
där
för där
åker vår protagonist Karusell.
Här kommer den sticker ut lite. Det är precis den jag tänkte på som sticker ut lite.
Ja. Vi reflekterar över ödets nyckfullhet. Här kommer den.
Mot
chevaux de bois qui sont nos songes. Nous sommes entraînés tous nos dans les mensonges des haillons bleus, des heures factices, des drapeaux, des parements de pourpre et des clairs oripeaux. Aveuglés par les gaz soleilleux, les chandelles flambantes chevauchant nos veines aridelles, étourdis des éclats de quadrille, tournant, 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 regardons le pitre rayonnant, messieurs. De fer vague nous enfilons, filant en circuit décevant, sans pouvoir retourner vers les auparavant, puis marre du circulaire et fou chemin de croix, sans savoir votre mot, bucéphale de bois, montez sur des chevaux de bois qui sont nos songes. Nous sommes entraînés tournant dans les mensonges des haillons bleus, des heures factices, des drapeaux, des parements de pourpre, pris des clairs en ripos, tournant, 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 tournant,
hög stämning här i studion när vi lyssnar på Monsieur Destin av Gabriel Dupont med duo Kontrast, alltså Cyril Dubois och Tristan Reiss.
Precis, Gabriel Dupont.
Oui.
Det finns ju en Gabriel Dupont också, en annan tonsättare som också är likadan. Nej, nu var jag inne i Tintin-associationen. Ja. Tänk om det skulle dyka upp en sån.
Dupont och Dupont,
ja, precis.
Samlade sånger.
Ja. Dubbelalbum.
En fråga innan vi sätter betyg är bara för att stilla min nyfikenhet. Jag diskuterade med en kompis häromdagen huruvida man upplever det som en barriär i mottagandet av musik när sånger sjungs på de stora liderspråken franska eller tyska jämfört med svenska. Upplever ni någon sån barriär?
Nej, och framförallt inte när han gör det så här. Alltså det känns inte konstlat eller konstnärligt, utan det känns folkligt och liksom nära. Jag tycker inte det är någon.
Och här kan man känna att det är en, man ändå arbetar med översättning, så kan jag säga att det här är en omöjlig översättaruppgift därför att musiken är så nära kopplad till hela textens vokal, ljud, allting. Men vad de har gjort i den här utgåvan är ju naturligtvis det man måste göra, det är ett texthäfte med alla texter i hyfsat stort typsnitt, vilket ju hjälper mig då som inte har franskan, och det fungerar ju alldeles utmärkt. Men ja, verkligen, det här är sånger som man ska titta på texten samtidigt, för det, det är ju centralt i de här. Sen finns det ju andra sånger som vars melodiska kraft är så stark, så jag förstår att det är lite hjärtasmärta och bryr mig inte så mycket mer, och det, jag njuter helt av det. Men här behöver jag ju verkligen texten, för det är så intrikat skrivet också i hur Dupont tolkar varje skiftning i texten och sådär. Så, och det tycker jag utgåvan, det svarar den för. Jättefin inledande essä också om den här, för de flesta okända tonsättaren. Så det är en snygg produktion. Mm. Bra.
Ja, Maria, hur många radioapparater skickar vi ner till Frankrike?
Den här skivan får mig att förflyttas till en parisisk salong, sådär, precis före förra sekelskiftet. Och så sitter jag där i någon violett, svart eller kanske sjögrön turnyrklänning och med ett glas lite för sur och lätt avslagen champagne, men ändå, och lyssna på Cyril och Tristan. Parkettgolvet är liksom mörkt och glänsande och det är 4-5 meter i takhöjd. Och jag skulle varit fullständigt lycklig då, och det är jag nu också. Det här öppnar verkligen en dörr till en slags ursätt att kommunicera, att recitera dikt på tonhöjd, som för mig är fullständigt betagande. Också för att jag älskar ju franskan, så att texterna bara flyter in. Så att jag njuter av detta.
Det låter som en femma.
Mm.
Eller la jag orden i din mun?
Det är en femma. Bättre än den champagne jag dricker.
Ja, men i paritet med din klänning som du sitter
precis.
I. En femma från Maria. Magnus?
Ja, jag har brottats lite med mig själv här, för det finns lite olika aspekter. Det här är ju en specialare på många sätt, och vi som sysslar har lyssnat på musik och kanske också vi har hört med två sångare här som naturligtvis har så mycket att njuta av i detta. Helt tveklöst. Som sagt, jag har lite DuPont som tonsättare. Det finns vissa begränsningar. Så jag kommer att ta mitt juryansvar här och hamnar på en jättestark fyra, helt enkelt, för detta.
Rimligt.
För den så att säga genomsnittliga lyssnaren på något sätt.
Mm.
Men ja, vad ska jag säga? Men nu blev det så.
Ja. Och David?
Ja, jag kommer landa i en fyra, men det är en jättestark fyra. Mest för att jag är oerfaren musikrevypanelist. Och,
du vill inte strössla med
dem? Nej, jag vågar inte börja strössla med dem nu, för då det är en dörr som är
strösslade
farlig
från början.
Ja, nej. Så att det blir en fyra, men det är en jättestark fyra. Det är en skiva man blir glad av. Och som jag kommer lyssna på igen.
Ja. Jag hade tänkt sätta en fyra. Jag tycker att finns en lätt parfymerad känsla i alla de här sångerna som inte riktigt har bitit på mig innan jag satt här i studion och fick en sång åt gången. Jag har aldrig njutit så mycket av ett tungrotsär som i dessa sånger.
Men det är det. Det är det.
Jag blev så lycklig.
Ogenerat R.
Ja. Och det är, man ska inte förakta de tillfällen där nyutgivna skivor gör en lycklig. Så en femma blir det för mig. Också.
Men det tycker David och jag som satte fyra och tycker det var skönt att det blev en femma till.
Ja, nästan så faktiskt.
Så, en femma blev det till Gabriel Dupont och Tristan Reiss för deras Gabriel Dupont-inspelning. Och den skivan är utgiven på Aparté. Och innan vi här i Musikrevyn går vidare till nästa skiva på dagordningen så ska ni nu få ett bonusspår från en annan ny skiva med en sång- och pianoduo. Och där är det Christian Gerhard och Gerald Huber som släppt en platta med sånger av Brahms. Och den inleds så här.
Mein Schatz ist recht da, ist weit überm See. Und so oft ich dran denk, tut mir's Herze so weh. Schön blau ist der See, und mein Herz tut mir weh, und mein Herz wird mich gesund, bis mein Schatz wiederkommt. Schön blau ist der See, und mein Herz tut mir weh, und mein Herz wird mich gesund, bis mein Schatz wiederkommt.
Det korta inledningsspåret här från Christian Gerhards och Gerald Hubers nya Brahms-skiva. Och vi hörde en sång som heter Sehnsucht, och jag undrar om det skapas någon längtan i er här i panelen efter att höra mer.
Det var ju svårt med den här kontrasten, konstaterade vi när vi lyssnade här.
Mm. Christian Gerhard, han är ju en gigant.
Ja, det är en av mina stora idoler, men just nu var jag så färgad av det här andra så jag blev lite chockad helt enkelt.
Det blir ett helt annat sång.
Ja, det är ju.
Det blev väldigt tyskt helt plötsligt.
Det är tyskt och det är Fischer Discount-traditionen. Mm. Men det som förenar de här två sångerna kan man säga, det är ju att det finns ett fokus på texten.
Ja.
Men där kanske Gerhard tillhör med den här intellektuella traditionen och vår andra franska sångare är den mer den sensuella. Mm. Men bägge är lika textinriktade, så är det. men samtidigt så åtskilda. Det hör man ju här. Liksom.
Är inte Christian G. här även läkare?
Jo då, han är också...
Det från början.
Han är, så blir man inte nästan irriterad?
Jo, jag vet. Det är så här, man blir
arg
på. Ja, jag vet. Det talar aldrig för dem. Det är det. Jag har aktat mig för det hela tiden. Jag kan ingenting och det ger mig många fler vänner, kan jag säga. Ja.
Om ni lyssnare vill höra mer Brahms med Gerhard och Huber, så leta upp skivan. Och vill ni inte höra mer så slipper ni, för nu ska vi lyssna på något helt annat. Dagens andra skiva, det är Hymns of Bantu med cellisten och sångaren Abel Selaukwe. Tillsammans med kammarmusikensemblen Manchester Collective så kombinerar han traditionell sydafrikansk musik med såväl strupsång som jazzinfluenser och barock. Den franske barocktonsättaren Marin Marais La Voix Humaine låg till grund för den här improvisationen med cellisten och sångaren Abel Selaukwe. Och skivan heter alltså Hymns of Bantu, är utgiven på Warner Classics, och i studion här med mig finns David Risberg, Maria Forsström och Magnus Lindman. Magnus, du är ju översättare. Hur välbevandrad är du i bantospråken?
Allt för lite, och det är ett problem som vi pratade om på den förra produktionen, för här får man inga texter med och det är mycket sång och det är mycket han vill berätta och uttrycka. Det förstår man av text, övriga texten, men jag förstår ju inte vad.
Nej.
Och det är naturligtvis ett av de många problemen med den här produktionen.
Vi återkommer till dina problem med den här produktionen. Själv tänkte jag faktiskt liksom i början av skivan att hoppla, får jag spela den här musiken i P2? Men vi ska se. Du nämnde att det inte finns några översättningar, men Abel Selaukwe, han säger att nästan allt på skivan är någon sorts hyllning till hans förfäder, så att många av texterna handlar om det. Och vi lyssnar vidare. Här kommer en sång som heter Kea Morata.
Thank you. Samaya sirti sae Tokomela katila enata Chilla chilla
Det här var alltså Abel Selokwe i Kea Morata tillsammans med Manchester Collective och bandmusiker. Det här är en av de mest, eller en av de i alla fall mer eklektiska skivor vi har haft uppe i musikrevyn. David, hur gick tankarna när du lyssnade?
Spontant tänkte jag, vad är jag kvalificerad att säga något om det här? Liksom, ja, men ska man lägga, göra värdeomdömen om saker så bygger det på att man har någon slags att man har någon slags underbyggnad för det man ska säga. Och det känner jag kanske inte riktigt att jag har det här. I alla fall inte på den här typen av spår. Även om det är kul och det är liksom en, men det är en stil jag är totalt obekant med, så att jag kan inte säga något kvalificerat om det, annat än att det låter som att de har kul.
Jag upplever att det här är en ny trend med oförskräckt genreblandning, så att man kanske får vara beredd på att det kommer fler sådana här skivor. Ja. Maria, hur var det för dig?
Jag tycker det var jättehärligt, det var överraskande, och nu har jag ju varit i Helsingfors i 8 dagar för en skivinspelning och tog långa kvällspromenader i södra delarna där i Ollanlinna och i Eira sent på kvällarna, och så lyssnade jag på Abel Selokwe och den här musiken, och jag kan säga att det lirade bra med omgivningen. Det var en underbara kvällar, och man är inte i sin vanliga miljö och lyssnar. Jag är ändå på ett nytt ställe, och då funkade det, och jag märkte att jag återkom till flera spår och jag upptäckte nya saker, och då blev jag mer och mer bekant. David har ju alldeles rätt, hur ska man kunna säga någonting om, alltså jag har ingen relation till språket Sesotho som man sjunger på. Jag har ingen relation till den här extremt rytmiska, komplexa strukturen vi möter. Men jag upptäcker den. Och jag märker att först kan jag inte liksom klappa i takt till den eller liksom ens gå i takt. Men sen hittar man vad pulsen och groovet är. Och det är ett härligt framåtdriv, det är en vila i det. Och jag märker att det svänger ju som tusan. Sen hör jag det här med call response, som det här på Kea Morata till exempel. Allt blir bra när du hör en liten sån här rytmiska. Och sen hör man hur stråkarna spelar en slags imitation av en vokalfras. Och så märker man att det är någonting som han förmodligen skulle kunna ha sjunga också. Och sen så kommer en annan stråkgrupp och kommenterar det, precis som man svarar. Det är väldigt härligt, tycker jag.
Magnus, vad blir din respons på Marias call?
Ja, jag har ju lite andra öron då på det här. Jag har just problem med de här stråkarna. Det känns som att det kommer, han bär någonting, en tradition, en enorm kunskap om liksom, en hel musikhistoria som, precis som vi har varit inne på, jag vet ingenting om. Stråkarna gör inte det, utan jag känner att plötsligt kommer ett notgäng in här och ska ska vi komma lite före tvåan? Ja, ni ska komma före. Jaha. Och du vet. Och så att jag får ett problem. Alltså så här, jag skulle vilja ta bort stråkarna. Jag skulle vilja ha Abel Selokwe, hans cello, och hans slagverkare, för de är också flera av dem. Det hade räckt.
Men det finns ju några sådana spår.
Ja, och det är
precis, och de är faktiskt bäst, de spåren.
Det, jag hade velat bara strippa av det här lite generiska, vi ska
mötas. Konstmusikaliska, vi ska mötas.
För det blir liksom inte så mycket möte, det blir mer en liten krock för mig. Men det här är ju, det här kan man verkligen lyssna på med olika öron. Apropå referenser då, som vi pratar om bredd, och, så ska, jag har faktiskt en referens till det här. Och det är Paul Simons Graceland. Mm. Där Paul Simon åker också till Sydafrika. Och hämtar inspiration för sina låtar. Men då är det han som äger det. Och han är den västerländska musiken som vill använda sig av det här. Det är ett sorts approprierande in a good way, tycker jag.
Men det är så bra gjort.
Och det blir fantastiska låtar. Här är vi alla gäster hos Abel Selakwe. Det är han som är, har värdskapet. Det är han som sitter inne precis med... Och så känner ju musikerna där också. Här Manchester Collective. Och arrangören. Alltså, de får bara anpassa sig. Och det, så där, där uppstår inte riktigt det, att det blir något nytt, utan det blir mer en arrad variant av det du hade kunnat göra själv på något sätt.
Ja. Jag förstår. Håller du med, David?
Ja, jag blir också misstänksam, för jag håller med dig, Maria, om det här att de mest traditionella spåren är de jag tycker är bäst. Mm. Och de tycker jag i många fall är bra och kul att lyssna på. Men det gör mig misstänksam, därför att mycket av det där jag då kanske har lite på fötterna, de här crossover-arrangemangen, tycker jag är bedrövliga. Och det gör mig misstänksam även mot de här andra spåren då. Jag tycker att de är bra. Jag tycker absolut att de är bäst. Men ja.
Vi ska få ett av de arrangemang där Manchester Collective står lite mer på hemmaplan i Bachs Saraband från hans sjätte cellosvit. Så här låter den. För er som kan er Sting så kanske ni kände igen att det finns en crossover även på denna låt med Sting och Bachs Saraband ur sjätte cellosviten. Här var alltså Manchester Collective med Abel Selakwe i ett arrangemang av Fred Thomas. Vad, David, tillhör det här det du har mest svårt för dem?
Ja, det här tycker jag är ett av de sämsta spåren då, om man får vara sån. Nej, men det tillför ingenting till, alltså, ska man göra ett arrangemang ska man väl komma med någonting som liksom tillför något till det stycket man arrangerar. Jag tycker det här är dålig filmmusik eller liksom bakgrundsmusik på ett yogacenter hade det funkat jättebra som, men nej.
Fanns det någon musikombudsman så skulle jag vilja anmäla det här. Faktiskt. Det är så, varför fick han inte bara spela den här satsen då? Han är ju cellist. Ja. Låt honom göra det, för att hela det geniala med Bachs cellosvit är ju hur Bach utnyttjar det här instrumentet och får polyfona effekter genom de dubbelgreppsmöjligheter som finns. Nu lägger man ackord i någon sorts och spelar han bara själva melodin. Och det är bara det här är bara obegripligt faktiskt.
Jag älskar det.
Ja, och jag är så lite lite förvånad.
Ja, har ni hört Stokowski-arren på Bach?
Ja, men det...
Till exempel kom Sissel Tåth och sådana. Alltså orkesterarrangemang av, och där det fettas till det här.
Ja, det håller
jag
med om.
Och det är så gosigt.
Nej, det är fasansvärt.
Nej, ja, jag tycker faktiskt. Det står helt still. Ja, det är liksom inget...
Nej, det är liksom... Däremot fanns det små, några bockeri-grejer som jag av någon anledning gillade, som jag rörde av, de är skrivna av en annan cellist, tonsättare.
En siciliansk Soliman,
ja. Och det var en sån där rolig hybrid, lite mer åt Max Richter-hållet. Alltså, det blev lite minimalistiskt driv. Ja, men det var 17, där hände det någonting. Så att jag inte helt... Jag är inte helt mot sådana saker, men den här var ju bara obegripligt tråkig.
Maria, upplever du att det finns någon sorts röd tråd på skivan?
Det finns en vilja att gifta västerländsk tradition med sydafrikansk tradition. Och man har gjort ett jättebra försök. När man går in på Spotify och lyssnar på en del av de här spåren, så kan man se att det står en liten ruta med video. Och då tryckte jag på den. Jag har lärt mig nyligen att man kan göra det. Och plötsligt fick man se inspelningssalen och hur de såg ut när de lirade. Alla står liksom med såna här hörlurar som vi har på oss nu och lirar tillsammans. Och det var mycket roligare än att bara lyssna på det. Plötsligt så fattade jag hur de lirade tillsammans. Det var kul att se slagverken. Jag håller fullständigt med David och Magnus om det här västerländska inslaget. Det klickar inte alltid. Och samtidigt så förstår jag dig fullständigt i det här, i att när man har en slags metablick på ett stycke västerländsk konstmusik som Arras, det blir som en blick genom en lins, ett sentimentalt blickande. Liksom lite från sidan ovanifrån. Åh, men så vackert det ändå var en gång på något vis. Väldigt filmiskt. Och det rör mig i hjärtat någonstans.
Ett helt annat ämne. Men vi har pratat lite sångteknik här, och vi har lyssnat på franska och tyska sångare. Här får vi delvis lite strupsång. Och jag skulle bara vilja höra vad ni sångare säger om den rent, hur man faktiskt gör det. Men här kommer ett exempel kort på strupsången från Abel Selokwe. Vad händer rent fysiologiskt? De pekar på varandra här inne. Ingen vill förklara. Är det någon som vet?
Man vågar inte ge sig in i den här.
Ungefär.
Jag vet för lite om det exakt vad som händer. Det är nu man hade velat ringa sin kompis med logoped och fråga. Vad händer egentligen? Vi har ju ovanför de vanliga stämbanden så har vi två små veck som heter falska stämband. Och det är de man growlar med. Jag börjar alltid hosta när jag growlar, men det låter lite så här.
Close enough.
Ja, och en del har ju lite... Man kan
jag gillar bredden här. Först måste du med Savoche tidigare. Men så vet jag, nu kom growlandet.
Ja.
Det är bra.
Ja, men jag var nämligen på en kurs, The Science and the Singing Voice, för 2 år sedan, som professor Johan Sundberg hade på sitt landställe. Och då hade han bjudit in en expert på finsk metal growl som visade alltså 5 olika sätt att growla på, och visade filmer på det, hur stämbanden ser ut. Som jag förstod det har de här så kallade falska stämbanden, de kan vara större eller mindre på olika personer, precis som vilka olika proportioner. En del kan ha lättare för det och en del kan ha svårare för det. Men det kallas också för, när man sjunger med 2 olika tonhöjder samtidigt, kallas för diplofoni. Och det är ju en centralasiatisk sångtradition. De berömda sångarna från Tuva har många kanske hört om. De kan alltså sjunga med en underoktav och sen så en oktav ovanpå det. Och så kan de dessutom liksom vissla övertoner.
Det är
med hur man formar munnen och läpparna. Men det behöver man nästan ha ett exempel för att visa.
Då behöver man ingen... ackompanjatör, så att säga.
Nej,
man är sin egen orkester. Man är sig själv nog.
Hörrni, vill ni höra något mer från den här skivan, eller ska vi sätta betyg?
Nej, jag vill höra Emanuele.
Okay.
Den tycker jag är fantastisk, för den har inte massa stråkar eller sånt, utan det är...
Cleant.
Det är clean. Cleant ös.
Vi kör.